Vi är faktiskt lite av pionjärer här i Norden när det kommer till undervattenskablar för elöverföring. År 1954 installerades världens första undervattens HVDC-kabel. HVDC betyder alltså högspänd likström. Den kabeln var Gotland 1.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Trådlöshet är ju tidens melodi. Allting är laddbart och mobilt numera. Tack vare litium-jon-batteritekniken som befriade elektroniken från väggströmmens snavelsträng. Tanken på att en telefon skulle vara bunden till väggen med en tråd känns som fullkomligt stenålders för den unga generationen. Till och med för mig som är fullkomligt stenålders. Men samtidigt som trådlösheten i kombination med satellitbaserat internet och annat häftigt gör oss mer mobila än någonsin med vår teknologi, fortsätter vi vara beroende av kablar till en häpnadsväckande grad faktiskt. Jag menar, tänk nu på skrämselhickan då någon av våra undervattenskablar skärs av. Om det sen handlar om avsiktligt sabotage eller inte. Kablarna är en strategisk resurs som samhället är beroende av. Det finns hundratals tusen kilometer elkabel på världens havsbottnar. Och nätet blir bara tätare. För när det kommer till kritan har trådlöst fortfarande sina gränser när det kommer till el. Och kommer att ha det också i framtiden. Vi ska i det här avsnittet av Kvanthopp ta en titt på vad det beror på att vi är och förblir så beroende av våra kablar. Vi ska också titta på hur elkablar egentligen fungerar. Visste du till exempel att energin som löper genom en strömledning faktiskt inte förmedlas av själva kabeln? Elledningar är nämligen inte som vattenledningar, fast med elektroner istället för vatten. Det är mer komplicerat än så. Men vi ska reda ut det här idag. Välkommen till Kvanthopp och ett avsnitt fullt av spänning. Jag heter Markus Rosenlund. Den 27 november 1996 är ett datum som både jag själv och invånarna på Utö i Skärgårdshavet har permanent inpräntat i minnet. Det var dagen då Utö slutligen kopplades till det finländska stamnätet via den nydragna 90 km långa sjökabeln. Jag var alltså med den där gråa, fuktiga och blåsiga dagen när inrikesminister Jan-Erik Enestam ceremoniellt vred om strömbrytaren som tände lamporna med ström från fastlandet. Jag flög alltså ut dit med honom i hans helikopter för att bevaka händelsen för svenska Yles räkning. Och nog var det ju högtidligt. Julen kom tidigt till Utö med sina cirka 200 invånare det året. Kabeln som ersatte de dieselrykande gamla generatorerna hade kostat omkring 25 miljoner mark. Det motsvarar ungefär 7 miljoner euro i dagens pengar. Så kritiska som undervattens elkablarna är i dagens läge kan det ju vara på sin plats att påminna sig om att de inte är särskilt gamla här i våra knutar. Finland fick till exempel sin första högspända undervattenskabel så pass sent som 1989. Den cirka 200 kilometer långa kabeln är fortfarande i bruk och löper mellan Finland och Sverige, vad annars. Fennoskan 1, som sjökabeln i fråga heter, var, då den invigdes, världens längsta i sitt slag. Den var också världsledande både i överföringseffekt och spänning. Den inledande överföringskapaciteten var 350 megawatt. Vi är faktiskt lite av pionjärer här i Norden när det kommer till undervattenskablar för elöverföring. År 1954 installerades världens första undervattens HVDC-kabel. HVDC betyder alltså högspänd likström. Den kabeln var Gotland 1. Kabeln i fråga var 98 kilometer lång och löpte, som namnet säger, från Gotland till det svenska fastlandet. Kapaciteten var blygsamma 20 megawatt. Men den här kabeln kom ändå att ändra hur världen tänkte på överföring av elektricitet under vattnet. Nu inleddes anslutandet av otaliga länder och regioner till strömnätet som tidigare ansågs vara ouppnåeliga. Att uppskatta den totala exakta längden på världens samtliga sjökablar i dagens läge är mer eller mindre omöjligt. Men det rör sig sannolikt om hundratals tusen kilometer. Inkluderar vi också dataförbindelserna så är vi uppe i sådär 2 miljoner kilometer kabel. Världens längsta enskilda sjökabel är i skrivande stund Viking Link, en 765 kilometer lång likströmskabel under Nordsjön som går mellan Revsing i Danmark och Lincolnshire i Storbritannien. Viking Link togs i drift den 29 december 2023 och den har en överföringskapacitet på 1400 megawatt. Men vilken är överhuvudtaget poängen med att dra de här undervattenskablarna? Det finns faktiskt många fördelar här. Utöver det uppenbara som att Utö ska slippa köra med dyra och rykande dieselgeneratorer. Olika länder och regioner använder sjökablar till att dela elresurser och till att stabilisera elnätet, särskilt vid toppbelastning som om vintrarna till exempel, eller vid olika störningar när något lands kärnkraftverk plötsligt trillar ur nätet eller så. Ibland har Finland ett överskott av el, ibland har Estland det till exempel. I fallet med den avskurna Estlink 2 var det hur som helst Estland som förlorade mest i och med att nettotrafiken så här års ofta går från Finland söderut. Sen finns här en miljöaspekt också. Att dra kablar under vattnet har ofta en mindre miljöpåverkan än att dra dem över land. Också då det alternativet finns tillgängligt. Det kan också vara lättare att få tillstånd för sjökablar än för landbaserade alternativ. Kostnadsfrågan spelar också in här. Trots att sjökablar kan vara väldigt dyra i det inledande skedet, kan det vara mera kostnadseffektivt i långa loppet att dra kablar under vattnet, särskilt över långa avstånd eller svår terräng. Med allt det här i tankarna, varför är inte till exempel Island med sin mer eller mindre obegränsade tillgång till ren geotermisk energi världens största exportör av grön el med kablar som löper längs havets botten till alla världens hörn? Att så inte är fallet beror på flera orsaker. Först och främst, det skulle bli väldigt, väldigt dyrt med transatlantiska kablar och ännu längre bort. Men framförallt skulle det oundvikligen bli väldigt stora så kallade ledningsförluster om man överförde el i upp till tusentals kilometer långa kablar. Det här beror alltså på att elektrisk ström möter resistans när den passerar genom en ledare, som en elkabel. Med andra ord, friktion som skapar värme, vilket kråkorna tackar för. I en typisk högspänningskabel här på fastlandet kan förlusterna ligga någonstans mellan 2-4%. Det här innebär att för varje 100 megawatt som matas in i ena änden av ledningen kommer upp till 4 megawatt att gå till kråkorna. Och det här gäller alltså för en relativt kort högspänningsledning från Olkiluoto till en stad någonstans i regionen. Ju längre kabeln är, desto mer resistans möter strömmen och desto större blir förlusterna. En sjökabel på tusentals kilometer skulle ha så stor resistans och därmed så stora ledningsförluster att det skulle göra det fullständigt olönsamt att köra ström genom den. Därför finns det oundvikligen en övre gräns för hur långa kablar det är lönt att dra, åtminstone med dagens teknik. Däremot i framtiden, om och när supraledande material blir billigare och fås att fungera i rumstemperatur, då kommer man i teorin att kunna överföra el helt utan ledningsförluster, i princip hur långt som helst. Mer om det senare. Men till dess kan vi ändå minimera förlusterna i de befintliga kablarna genom att öka på spänningen, alltså pumpa upp mängden volt. Väggströmmen du använder är ju på 230 volt. Så varför inte då överföra strömmen hela vägen från Olkiluoto eller Lovisa i 230 volt? No, just för att det skulle leda till hårresande ledningsförluster. Det här beror på det faktum att ledningsförlusterna i en elkabel är proportionella mot kvadraten på strömmen som flyter genom den. Så om du dubblar strömmen i en kabel, fyrdubblas förlusterna. Här måste vi kanske reda ut begreppen en aning. Ström är alltså mängden elektricitet som passerar genom en ledare, alltså genom en kabel, under en viss tid. Ström mäts i ampere, eller A. Du kan ju jämföra det med hur mycket vatten som flyter under en bro under en given tid. Spänning är sen i sin tur samma som elektrisk potentialskillnad mellan två punkter i en krets. Spänning mäts i volt, eller V. Använder vi vattenliknelsen så kan man tänka på det som trycket med vilket vattnet forsar under bron. Så med det här i tankarna, för att minimera mängden el som går till kråkorna i ledningarna, ökar kraftbolagen på spänningen i överföringskablarna från kraftverket. Generellt sett kan spänningen i högspänningskraftledningar ligga någonstans mellan 100 000 volt eller 100 kilovolt och 800 000 volt eller 800 kilovolt eller ännu högre. Men den här sortens superhög spänning används som sagt bara i överföringssystemet. Det vill säga för att transportera elektricitet över långa sträckor. Till exempel från Finland till Estland. När elektriciteten sen når befolkade områden transformeras den ner till mycket lägre spänningar. I vårt fall 230 volt, vilket är standardspänningen för hushållsel i Europa. Då transformeras den också samtidigt från likström, som ofta används i de stora kraftledningarna, till växelström som hushållen kör med. Vi kunde ägna ett helt avsnitt åt War of the Currents, strömkriget mellan lik- och växelström som rasade mellan Edisons och Teslas läger i slutet av 1800-talet.
In the late 19th century, a battle of innovation erupted. Thomas Edison believed that direct current was the key to powering the world. However, his direct current system had limitations. It was expensive.
Edison flaggade för likström, medan Tesla var förgrundsgestalt för växelströmmen.
Nikola Tesla saw the potential in alternating current, a system that could transmit electricity more efficiently over long distances.
Och det var ju den sistnämnda som avgick med segern, bland annat just för att växelströmmen är enklare att transformera och därmed minska på ledningsförlusterna.
In the end, however, history sided with Tesla.
Men strömkriget, det får vi lov att återkomma till. Det är en lång och häftig historia, om vi säger så. Men när vi nu nämnde Tesla, så kan vi ju använda honom som åsnebrygga till det här med trådlös elöverföring, som jag var inne på i början. Varför är vi så beroende av kablar? Varför kan vi inte bara skicka elströmmen genom luften över Finska viken till esterna till exempel trådlöst? Det skulle ju vara mycket svårare att sabotera en sådan förbindelse. En som hade ambitiösa idéer om just det här var den nämnda Nikola Tesla, vår tids kanske kändaste missförstådda geni och inom citat galna professor. Tesla drömde om att skapa ett globalt system för trådlös överföring av elektricitet. Han började med sina experiment med trådlös överföring av elektricitet på 1890-talet i sitt laboratorium i Colorado Springs i USA. Och han gjorde faktiskt framsteg där. Han lyckades tända lampor på hundratals meters avstånd helt trådlöst. Nikola Tesla använde sig av en teknik som kallas för resonant inductive coupling eller elektromagnetisk induktion för att överföra elektricitet trådlöst. Tekniken innebär att en elektrisk ström i en sändarspole skapar ett magnetfält som i sin tur inducerar en ström i en mottagarspole i den andra änden.
All right, here we go. Man, why do we even do this kind of stuff?
De här så kallade Tesla-spolarna kan skapa mycket höga spänningar och frekvenser, vilket gör trådlös överföring av energi möjlig. Tesla-spolar används fortfarande bland annat i populärvetenskapliga sammanhang när man vill skapa spektakulära elektriska ljusbågar och gnistor. Artificiella blixtar, med andra ord.
Even if you ignore how it's built mostly out of Soviet military parts, the output current is ridiculous for a Tesla coil. That's why the arc is a white-hot flame as opposed to thin blue sparks.
Men Tesla-spolen är alltså inte bara för show-ändamål. Den ligger till grund för många moderna teknologier, inklusive radio, TV och radar.
Pretty cool, right?
Hur som helst, Tesla trodde att jordens naturliga frekvenser kunde användas för att överföra energi globalt utan behov av kablar. Men det här blev det ju aldrig riktigt någonting av. Däremot har vi diverse tekniker baserade på elektromagnetisk induktion i allt från trådlös laddning av tandborstar till, ja, till och med elektriska bussar och spårvagnar laddas i vissa städer på det här sättet. Det finns ändå fortfarande de som inte vill låta Teslas dröm dö. Storskalig trådlös överföring av elektricitet finns på många ritbord runt om i världen. Och ofta handlar det då just om induktion i någon form. Resonant induktiv koppling talar man alltså om. Sen finns det också planer på enorma solkraftverk i rymden. Och då säger det ju sig självt att man inte kan dra en kabel från omloppsbana ner till jorden. Då skulle man behöva överföra elströmmen trådlöst. Jag har faktiskt gjort ett helt kvanthopp-avsnitt om just det här, så den som vill nörda ner sig hittar det på Yle Arenan. Det gick ut sommaren eller hösten 2023. Men i ett nötskal snackar vi då om att omvandla elen från de här solpanelerna i omloppsbana till mikrovågor eller laserljus och sen stråla ner det till jorden och omvandla det tillbaka till el vid mottagarstationen. Men det finns massvis med utmaningar att övervinna här, inte minst med säkerhet, effektivitet och infrastruktur. Ja, den allmänna opinionen förstås. Vem vill ha en enorm rymdlaser på hundratals megawatt som pekar ned mot ens hemtrakter? Men vilken teknik vi än talar om, trådlös överföring av elektricitet är tills vidare inte lika effektiv som traditionella metoder. Alltså kablar. En större del av elenergin går oundvikligen förlorad i luften jämfört med kablar. Det finns för närvarande inte heller några klara regler eller lagar som styr trådlös elöverföring, vilket kan göra det svårt att förverkliga i stor skala. Plus att tekniken som krävs ännu är hårresande dyr. Så det kan mycket väl vara så att vi helt enkelt får dras med kablarna ännu långt in i framtiden. Inte minst om drömmen om supraledande elöverföring blir verklighet. Supraledning är alltså ett fenomen där ett material, till exempel en kabel, kan leda elektrisk ström utan något motstånd alls. Det innebär att elektricitet kan röra sig genom materialet utan att förlora någon energi i form av värme. vilket ju gör en supraledande elkabel till rena rama drömmen. Men, ja ni gissar att det finns ett men här. Supraledning sker dessvärre bara under mycket specifika förhållanden. De flesta supraledare behöver vara extremt kalla, ofta nära den absoluta nollpunkten, alltså minus 273 grader Celsius. Det finns vissa material, kända som högtemperatursupraledare, som är supraledande vid ja, högre temperaturer, men allt är relativt för vi snackar fortfarande om långt under rumstemperatur. Och det går åt en massa energi till att kyla ner den här sortens grejer. Det finns experimentella supraledande kraftledningar på olika håll i världen, bland annat i USA, Sydkorea och Tyskland. Men då handlar det om korta sträckor på högst någon enstaka kilometer. Grejen är alltså att de här ledningarna blir väldigt, väldigt dyra i dagens läge. Upp till 20 gånger mer per kilometer jämfört med traditionella kablar. Men jakten på rumstemperatur supraledaren pågår utan avbrott. Och förr eller senare lyckas kanske någon hitta den här heliga graalen för kraftproduktion. Och då står en hel energirevolution inför dörren. Plus en kasse Nobelpris till uppfinnaren. Nåjo, till slut ska vi kolla in det där som jag nämnde i början, det där konstiga fenomenet som innebär att energin som en strömkabel förmedlar egentligen inte alls löper genom själva kabeln. Det är lite som att säga att vattnet som en trädgårdsslang förmedlar inte går genom själva slangen. Men i fallet med elkabeln stämmer det här faktiskt. Energin i en elledning överförs huvudsakligen via det elektromagnetiska fältet som omger kabeln, snarare än av själva elektronernas rörelse inuti kabeln. Det här är en av James Clerk Maxwells aha-insikter om elektromagnetismen. Det ska medges det här att det känns helt superkontraintuitivt. Man vill ju liksom gärna föreställa sig att elektriciteten är elektroner som rusar fram inuti en kopparkabel. Kraftverket pumpar in dem i ena änden och din spis eller någonting suger ut dem i andra änden. Men så här går det inte alls till. Elektronerna i en ledare, i en kabel alltså, rör sig de facto mycket långsamt, ofta med några millimeter eller så per sekund. Till och med vid hög strömstyrka alltså. Driftshastighet kallas den här farten som elektronerna har. Elektronernas mycket långsamma rörelse i kabeln kan med andra ord omöjligen förklara energitransporten, som ju sker nära ljusets hastighet. Och så här går det alltså till. När elektroner rör sig inuti en ledare, säg nu genom Estlink 1 under Finska vikens vågor, då skapas ett magnetfält runt kabeln. Samtidigt existerar ett elektriskt fält mellan ledarna i en krets, i det här fallet mellan plus och minus i kabeln. Kombinationen av de här två fälten, det elektriska och det magnetiska, skapar ett elektromagnetiskt energiflöde runt kabeln. Där rusar energin alltså fram mot din spis eller din TV eller någonting. Så själva kabeln fungerar mer som en guide eller kanal för fälten snarare än att själv vara den huvudsakliga platsen för energiöverföring. Strikt taget så är ju kabeln inte ens nödvändig. Energi kan, som vi har konstaterat, färdas fritt genom luften också utan en ledare. Jag menar, ta nu en blixt till exempel. Det går bara effektivare och med mindre svinn om man använder en kabel som ledare. Radiovågor handlar ju just om det här, energiöverföring utan kabel. Ett oscillerande, alltså vibrerande elektromagnetiskt fält genereras av Yle Vegas sändare och som ringar på vatten färdas de här vågorna, radiovågorna, ut och fångas sen upp av din mottagare som omvandlar dem till ljudvågor. Som din hjärna tolkar som, tja, säg nu.
Kvanthopp.
Till exempel. Men istället för ljudvågor kunde ju mottagaren omvandla dem till vad du vill. Säg nu till ljus, eller värme, eller mekaniskt arbete. Om sändningsstyrkan bara skulle vara stark nog. Poängen här är att allt sammans sist och slutligen bara handlar om energi som flödar genom universum i olika skepnader, genom olika kanaler, med eller utan tråd. Dags nu hur som helst att knyta ihop den här tråden. Kvanthopp är slut för den här veckan, men vi håller kontakten. Hörs om en vecka. Som vanligt dyker ett nytt avsnitt upp på arenan på lördag. Marcus Rosenlund säger nu tack och hej.